Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
En podcast från Aftonbladet.
In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
That's the wrong information. Wrong information.
Sillypodden, det är onsdag eftermiddag. Vi har inte så många timmar kvar att registrera fotbollsspelare till de allsvenska klubbarna på Disco Makoto med i studion i vanlig ordning. Blir det något med Gudetti?
Ja, blir det?
Blir det något?
Vad händer?
Vi ska prata om någonting. Vi ska prata om andra saker också. Men vi ska först prata om John Gudetti.
Ska jag bara reda ut det här? Jag får ju mail om det här varje timme i princip. Att varför presenteras inte Gudetti? Bra, bra, bra. Men vi har ju skrivit det. Det här var ju en månad sedan nu. Det var någon vecka sedan. Att Gudetti är klar för AIK. De jobbar hårt på att han ska komma hit. Och sen gick de ut och bekräftade att han... att de förhandlade men att det inte var något klart ännu. Och som jag fattar så är det fortfarande samma. Det är de där sista pengarna som Gretti vill ha och liksom sign-on bonus. Och fortfarande mycket talar för att liksom allt talar för 99% så kommer han hit i vår. Däremot så kommer han ju säkert inte spela premiären, vilket vi var inne på tidigare också, men han kommer landa här i, ja men det är imorgon, då är det ju sista dagen på fönstret. Sen behöver de inte presentera han imorgon heller. Han kan ju skriva på och de har skickat in alla papper, är allt klart, och sen kan de presentera han någon dag senare. Det spelar ingen roll, men eftersom AIK är bolag så måste de nog presentera det fort, men eller så fort som möjligt efter han har skrivit på det. Men nej, men hade jag varit AIK-supporter så hade jag inte varit speciellt orolig för att Gudetti inte kommer i vår. Sen kan man ju aldrig vara 100% säker, så är det ju med allt. Men jag skulle inte vara orolig. Han har ju för övrigt köpt hus här också
i Stockholmsområdet.
I Stockholmsområdet. Ja. Så att det är 99% så kommer han i vår. Och jag tror ju att han kommer att ladda för match mot Norrköping hemma på Friends.
Alltså i och med att, som du sa, att i och med att AIK är börsnoterade, så om de skulle ha klart så måste de väl meddela det här ganska direkt, i och med att det blir liksom insider info och så vidare annars.
Ja, de har ju, men det känns som att de har blivit nästan för mycket med det där nu, för de har blivit så jäkla stissiga av att det ska gå allt ska gå så rätt till, och det måste liksom det känns som att de har blivit övernoga med det där. Kanske därför drog ut på tiden, för att det är liksom så stissigt. Mm. Jag vet inte, men Gudetti till AIK, den räknar vi hem sen, ja. Får vi se när han blir spelklar och när han gör sin debut. Jag tror som sagt att det blir hemma på Friends mot Norrköping.
Alltså finns det något som vi har i Premier League med så här deal sheet, att man kan slänga in det efter deadline? Det är väl inte riktigt samma hets runt liksom midnatt.
Nej, men då måste han bryta med alla väss och vara fri och sen skriva på en.
Ja, då pratar vi flera dagar senare.
Ja, precis.
Det vara något,
ja,
sånt då.
Men det tror jag inte ska behöva hända här. Mm.
Nej, precis. Nej, men vi räknar med att den blir av. Ni kan vara lugna. En annan följetong som vi väl har haft lite grann under dagen här. Skulle du beskriva det så?
Bobakar Steve Travalli.
Ja, precis.
Ja, men,
för först var ni körschemat som att nja.
Nej, men så här.
Nu har ni körschemat som njo.
Ja, men så här, det är det här som är det roliga med silly season, att det går ju fram och tillbaka, och framförallt när Hammarby ska få loss en så pass bra spelare som Bubakar Steve Travelli från Ayman i Gulfen. Nej, men där har väl, som jag fattar om, har väl Hammarby suttit på Årsta här i två dagar nu och försökt få till det här och lösa, men det har sett väldigt mörkt ut. Men shejkerna är väl inte så benägna om att släppa honom, men som jag fattar det som idag då, då är klockan 3 på onsdag, så har det väl ljusnat lite grann och nu ska de ha ändå stora förhoppningar om att han ska komma hit och spela i vår då. Fotboll Direkt också rapporterar om det här, såg jag nu. Så att vi får se vad som händer där. Det är inget som är helt klart med Travelli. Däremot är det helt klart att han kommer fram till sommaren. Alltså han kommer till sommaren, för det har han skrivit på för. Men sen har ju Hammarby jobbat på ett antal parallella spår också, om det här mot förmodan skulle spricka nu då i vår, eller med Travelli i vår. Men som det verkar nu så ser det positivt ut i alla fall med Steve Travelli. Då får vi ruggig profil till Allsvenskan.
Är det sånt läge, om det nu skulle krascha igen när det kommer en ny vändning, kommer Hammarby panikartat leta, tror du?
Nej, men då tror jag de tar en kortsiktig lösning, kanske ett lån eller något sånt där, fram till sommaren.
Av någon annan spelare.
Finns det några namn som man...
Nej, men där har ju varit Veton Berisha, men det är inte ett lån utan från Viking. Det är mer att de vill inte liksom lägga 10-15 miljoner. Sen har de ett annat namn också som jag inte fått loss än, men vi får väl se. Jag tror som sagt det blir Travelli nu ändå. Mm. Även om det har varit ett ruskigt stökigt fönster på många håll, med mycket fram och tillbaka och mycket sena tur. Jag vet inte vad det har att göra med, om det har att göra med liksom att
när man tittar på den där profilen, man tänker klubbarna spelar för sig, det här kommer säkert gå jättesmidigt.
Jo, men jag tänkte inte just på Bubakar Steve Travelli. Där kunde man kanske ana att det skulle bli lite spänningar, men däremot så den här Jomo Gretti har liksom ett drag ut mest på tiden, och det har ju vi förklarat varför det gör, men det är ändå AIK, när vi avslöjade att det var klart med John Guidetti från sommar, så gick de ut och bekräftade. Och det är bara, man kan ta lite logiskt då, AIK har ju aldrig gått ut och bekräfta förhandlingar med en spelare som det inte har blivit av med. Så att men därifrån, det var ju som sagt 2-3 veckor sedan, så att det har dragit ut på tiden. Det är den mest långdragna, får man väl säga, övergången på länge, även om så kan det bli i silly tider, och framförallt i sådana här oroliga tider runt om i Europa och på fotbollsmarknaden och alltihopa liksom. Allt hänger väl ihop på något vis.
Det finns väl många aspekter i också. Som sagt, vi var ju inne på det förut, kanske inte nödvändigtvis att det är Stefan Melleborgs presentationstext som är det som dröjer, men att det finns olika hur du vill presentera, vad du ska göra, vilket läge det kan vara, möjligtvis till årskortförsäljningen, att du vill ha honom stående med det kortet där liksom, att kom till Friends. Det finns ju något annat att dra honom till en hemmapremiär. Blir något speciellt också, man får göra debut på Friends Arena också i en hemmamatch. Så att det finns många olika parametrar och många olika viljor som styr när han presenteras, kan man tänka sig.
Så känns det.
Ja. Blir i alla fall, om och när han då blir klar, Travelli, så blir det ju en otroligt spännande spelare att följa.
Ja, verkligen.
Som jag ser fram emot. Blåvitt jobbar också på att få in fler spelare. Det pratas om Sam Larsson.
Ja, men det där, det har ju snackats om Sam Larsson. Det kom ut, var det någon som gjorde en sån här Blåvitt Sill Instagram, där de gjorde en Sam Larsson emoji eller gif eller någonting som jag såg. Men där tänkte jag skriva att de är på väg att värva Larsson, för det kom ju ut uppgifter där från Närkes Allehand också att de la bud på Jake Larsson. Det känns som att det är lite olika klass på de Larsson-andrarna.
Ja, lite grann.
Men Sam Larsson vore ju en drömförstärkning för Blåvitt då, men där vet jag, alltså det har ju gått rykten på, jag har inga egna uppgifter på det här, men det har gått rykten på Twitter om att han ska vara klar, men ja, jag har inte fått det bekräftat någonstans i alla fall. Det är ju det här med pengarna i Kina också med Dalian, det är ju samma status som med Marcus Danielsson, där siktar de på att dra igång i april då, ligan igen, det sa Mark Stanley som själv nu, så att då vill de ha sina cash först. Jag har inte hört att han skulle ha fått det, eller att de ska ha köpt utan än, så att det brinner i knutarna där också, får man säga.
Det som slår mig här, att det är väldigt mycket det här fönstret, du nämnde det att det var stökigt, Disco, men just det med spelare som man ska värva och förhandla med klubbar borta i Förenade Arabemiraten, ja. Det är klubbar i Kina, mm. Det är liksom andra
marknader. Det är en president i alla väst.
Ja, men det, ja, det är andra marknader överhuvudtaget som de svenska toppklubbarna tittar på idag, mm. än vad som var fallet förr. Mm. Det är i alla fall känslan man får, tycker jag.
Jo, men det är väl att de här ligorna har, det är väl, dels har det att göra med Kina, har väl att göra med att alla de här, det har ju liksom under pandemin så flydde ju alla utländska spelare och de ska ha klubbar, ja. Och då har ju alla svenska klubbarna sett sin chans. I Gulfen är det väl så att, det är väl den har väl förbättrats, ligorna där nere. Det är ju inte längre som det var för 5 år sedan när Chippen var där, att det var Christian Chippen, eller 5 år sedan, 10-15 år sedan, för Christian Chippen Wilhelmsson som var där nere och spelade med, det var han och så var det typ 10 Division 2-spelare. Nu är det ju ganska bra kvalitet på vissa av dem, och det har väl att göra med, då ser väl svenska spelarna eller svenska klubbar sin chans att värva därifrån också, för att det oftast är så här att de skiter i pengarna. Sheikerna har mycket pengar som helst. Om en spelare vill lämna som de har blivit kompis med, så kan de tänka sig, ja, men då köper vi ut dig för x antal miljoner, ja, men okej, då kan jag gå till en allsvensk klubb. Så att,
ja, det finns ju den aspekten också, ja. Att ju mer pengar klubben har, desto mer lättvindigt kan de tänka sig släppa en spelare.
Ja, men så är det, ju. Och så är det ju. Ja. Men samtidigt så, ja, precis. Och det är väl det som har hänt med Travelli, tror jag, att de har liksom löst upp knutarna med Sheiken där, även om vi ska säga att ingenting är helt klart när vi spelar in där, men att det ljusnar i alla fall.
Och AIK verkar ha hittat ett spår i Kenya som man jobbar med.
Ja, men där har de ju varit nere och scoutat flera gånger. Det är ju scouten Tobias Ackerman som är där, och där jobbar de också på, det är väl ingen hemlighet, det har väl stått tidigare i både nigeriansk media och vet inte om i svensk media också, att det är några spår de har där, de hoppas få in och landa en spelare där också, men där är det också lite byråkrati och sånt där som tar tid, så att det kommer, det känns som att det kommer bli en hektisk morgondag, sista dag på fönstret för framförallt Henrik Jurelius, AIK sportchef.
Ni vet vart ni följer bevakningen, det är bara in på Sportbladet så kommer Disco ha allt redo, det senaste.
Exakt.
Det vet vi ju. Viktor Claesson.
Ja. Han ska ju till Danmark, verkar det som.
Precis. Kollega Micke Wagner som avslöjade det under dagen här, att Viktor Claesson går på korttidskontrakt till FC Köpenhamn. Han var ju väldigt tydlig med att han ville fortsätta utomlands, så vi sa väl här i podden för någon vecka sedan att han hade ju fått sms, eller det var ju flera i både Älvsborg och Djurgården som hade sms att han har försökt locka dit honom till både Djurgården och Älvsborg. Han har ju lägenhet här i Vasastan. Så att de försökte locka dit honom, ändå sa han nej, att det var liksom inget alternativ, utan han ville fortsätta utomlands. Nu blir det FCK, vilket känns lite deppigt. Men kan det inte vara så då att dels så får han jättemycket pengar där, de kan betala mycket mer löner, och sen vill han inte nu positionera sig vilken klubb han vill ska välja i Sverige, utan han ska kunna ha det öppet när han kommer hem, om det blir Borås eller Stockholm eller Värnamo.
Det är så klart, tror jag det blir. Värnamo.
Jo, jag vet, men jag tror, säg att han hade gått på 2,5 månader till Djurgården, då känns det som att okej, okay, då kanske inte jag är lika välkommen den dagen han ska hem,
så är
flytta
det.
Hem till Borås. Så att jag tror att det har dels med pengarna att göra, och dels att det är också lättare att komma ut och liksom komma vidare med FCK, men jag tror ändå det har lite att göra med att han vill ha dörren öppen den dagen han bestämmer sig för att flytta hem för gott.
Ja, och det är någon sorts mellanläge i att han egentligen kanske vill flytta hem, och så väljer han då FCK som ligger ganska nära. Det är ju inte långt över bron, så att säga, över till svensk fastmark.
Nej,
heller. Det är ju ett otroligt, alltså, oinspirerande val för oss som följer det utifrån, att ja, en spelare går till FCK igen, hurra. Mm. Men ja, alltså sportsliga nivån där också, det är ju ett klubb som tampas, det är en klubb som satsar.
Ja, och framförallt så, de har ju gjort ett ryck i ligan, som de måste väl vinna ligan nu.
Ja.
De gjorde ju en del satsningar, eller köpte ju hem en del spelare, de har ju...
Firar lite titel i vår, Det är väl perfekt på så vis också, även om det inte är så jätteroligt för oss som följer allsvenskan.
Nej,
att danska superligan fortsätter att bredda gapet.
Exakt.
Han har varit 5 år i Krasnodar nu, Viktor Claesson. Han är en inventarie där borta. Men man kan också förstå, landslags winger, han har ju kvaliteten för
det har han,
spel på en högre nivå än allsvenskan.
Absolut.
Det tror jag han...
Och sen hade väl med att göra, framförallt tror jag väl att England sa nej. du kunde inte gå till England och ta in de här korttidskontrakten. Tyskland sa nej, Spanien sa nej. Men då finns det inte så många alternativ kvar. Ska han gå till Holland, liksom, det är, då kan han ju lika gärna gå till Allsvenskan eller Danmark. Det är ungefär samma klass. Belgien är också uteslutet. Så. Det var väl Italien då, men de vet jag inte om de sa nej också. Det vet jag faktiskt inte. Jag ska inte säga det. Men...
Det känns inte han som ett topplag i Championship för nästa säsong.
Nej, slut.
Han var ju på väg till Newcastle. Ju. Han var ju väldigt nära Newcastle när han var som bäst.
Absolut.
I Krasnodar, sen kom ju knäskadan där.
Norwich köper honom i sommar för att
ersätta Cantwell, tänker du typ.
Ersätta Todd Cantwell som går till, fan vet jag, Fulham.
Ja, vad Fulham kompatibel Todd Cantwell känns. Men jag vill ju se, det här är också så otroligt stereotypiskt med att säga, men tänk om man går till Granada eller något, det hade varit trevligt att se det.
Det är bara du som hade tyckt såhär, ett bottenlag i Spanien, men då kommer jag titta.
Är det Granada som ska ha nya ägare eller amerikanska ägare?
Granada är ju de som hade liksom, där Pozzo-familjen var och petade.
Ja, men det har inte de, nej det har inte de.
Men vad heter det jag tänker, annat lag såhär, Cadiz till exempel, de behöver en fin ytter, men det är inte så många, det är nog inga som skulle hurra här förutom kanske jag och några till om Viktor Claesson valde Cadiz.
Nej, gud vad trött.
Leganes är det som ska ha nya amerikanska ägare.
Leganes?
Ja, Leganes.
Gurklaget, de har ju en superhjälte gurka som maskot.
Ja, det är de som ska ha nya ägare. Jag tror att det är en klubb. Om det är amerikanska investerare som har köpt Leganes, en klubb i Mexiko och en klubb i, inte Saudiarabien, men
så länge maskot, de inte rör maskoten får de göra vad de vill. Jaha. Den ska vara kvar där på Butarki, annars så så är det.
Han får i alla fall spela fotboll och det är ju glädjande.
Det är kul att spela fotboll, som Emil Forsberg brukar säga.
Ja, precis.
Inte jättekul igår dock.
Nej.
Nej, ska vi bara säga något om matchen igår? Det mesta har väl sagt liksom, men
Det som slår mig mest med den där matchen, det är vad i hela friden gjorde Zlatan Ibrahimovic med i den där truppen när han får spela 10 minuter på slutet? Vad är det som händer? Har Janne Andersson börjat med maskot igen nu? Liksom, först var det Andreas Granqvist som var med ett EM som liksom lagpappa, och sen tog han med Zlatan nu. Och trodde man att man kommer få 20-30 minuter. 10 minuter i slutet. Jag fattar inte, helt ofattbart.
Alltså, jag tror ändå att det var, där håller jag väl inte helt med, för det känns ändå som att absolut, där han bidrar till truppen, vetskapen att han finns att slänga in, den är någon som liksom väcker en tro. Sen där man kan ifrågasätta är, hur använder man Zlatan Ibrahimovic i de 10 minuterna? Att man skickar upp honom där som någon sorts, bara kloss. De kunde lika gärna behålla Danielsson plan. Det är väl egentligen det enda bytet jag reagerade på, var att man tog ut Danielsson för att gå ner på trebacks. Om det är någonting du vill göra så är det ju pumpa in inlägg i ett sånt läge när det är desperation. Då vill du ju ha en av lagets bästa huvudspelare kvar på plan. Ta ut Augustinsson eller Kraft istället. Låt andra spelare som har mer tur med inläggen slå dem och spela trebacks på så vis. Men oavsett vad så var det ju uppenbart att som det såg ut igår så var man inte nära. Nej. Det där 2-0-målet tog liksom mudden ur alltihopa.
Och Janne är tyvärr en usel matchcoach också. Jag visar han igen.
Jag reagerade på det här också, snacket om men det är små marginaler som över, det kunde gått åt båda håll. Ja, fast det är två stycken ganska grova misstag från Sverige som Polen inte begår. Alltså de gör inte de två misstagen. Sverige gör dem. Det är inte marginaler, det är ju situationer som man måste göra bättre i. Det är ju en idiotisk straff att bjuda på. Det är oerhört svagt utav Danielsson och Robin Olsen vid 2-0-målet.
Och även Kristoffer Olssons passning. Det är ju ingen, det är ingen vänlig passning han får tillbaka. Men det är också, de här missarna har inte vi sett svenska landslag göra, utan de brukar ju, den typen av liksom grundgrejer brukar de ju sätta. Det är väl det som är oroväckande i det här fallet, att man spelar ju faktiskt väldigt bra till en början, så sätter bra press på vad nu utnyttjar
de. De har bra liksom saker i matchen också, bra perioder. Det finns bra, jag tyckte Alexander Isak såg jättefin ut länge.
Jag tycker ändå att det är så otroligt tydligt hur lite självförtroende han har just nu. Alltså att det är inte den här självklarheten hos Isak som vi har sett på ganska länge. Och det märks att den här klubbformen i Real Sociedad ändå påverkar, för den har inte varit bra. Alexander Sørloth gjorde väl 2 eller 3 mål mot Armenien samtidigt, ska väl sägas också. angående den forward-situationen. Men det är oroväckande blekt och oroväckande att man inte får ut mer av det offensiva material man har i en sån match, tycker jag. För Polen var ju inte jättebra.
Nej, det är det som är det sjuka. Polen var ju medioker.
Precis, och framförallt centralt på mittfältet. Jag menar, Krusjovjak, hur bra, hur fin han var i Sevilla en gång i tiden, så är han ju en skugga av sitt av den spelaren som han var. Man saknade ju Ekdal igår, därför att Kristoffer Olsson har inte fysiken riktigt. Han har visst fin passningsfot och så vidare, men man saknade en trygg bollvinnare, en mer rutin.
Men det finns ju inte i truppen.
Alltså, det finns ju inte. Alltså, jag säger att med Ekdal på planen så hade vi dominerat det här mittfältet ännu mer än vad vi faktiskt gjorde. Mm. Vi dominerar ju ändå mittfältet och har dubbelt så många passningar under matchen som Polen har, och sätter ju rätt mycket tryck. Med Ekdal där så hade det blivit ännu mer, och då hade vi kanske kunnat få till en, även om vi hade släppt till den här, gjort de här misstagen, hade vi kunnat få till en forcering på slutet, därför att vi hade inte stått och drällt med bollen och undrat vart fan alla var. Det hade funnits en närvaro centralt på planen med en helt annan kvalitet och en spelförståelse för dels situationen, men också hur man ska utnyttja de polska, liksom, den polska osynken och hur svaga de faktiskt var i sitt positionsspel centralt.
Jag tycker det är uppenbart att man måste börja jobba in ett nytt mittfältspar här under liksom EM-kvalet i alla fall. Att hitta någon form av system som funkar. Jag tycker Mattias Svanberg, nej, han har inte glänst i landslagssammanhang, men han gör uppenbarligen någonting väldigt bra i Bologna när det är de klubbar som det ändå pratas om som ryktas. Spela in honom på allvar, ge honom liksom orubbligt förtroende på det där mittfältet att spela in sig. Sätt honom bredvid Kajust eller vad det nu kan vara för någonting, och bygg ett mittfält för framtiden som kan styra match, som kan funka och kan leverera bollar till resten, och släppa lös Emil Forsberg i sin offensiva roll. Han är så otroligt skicklig. När vi får Dejan Kulusevski i rätt lägen, när vi får Isak i rätt lägen. Stora svagheten i det svenska landslaget är inne i mittfältet. Jag tycker, alltså Jesper Karlström, jag tycker han gör en strålande match fram tills den situationen, och man lider faktiskt med honom att han får göra det misstaget. För jag tycker man ska inte glömma bort det inhopp han gör, och man ska inte glömma bort den insats han gör i övrigt. Otroligt tråkigt att han hamnar i den situationen. Men återigen, ja, han möter Robert Lewandowski där i boxen. Det är inte lätt.
Nej.
Och han hamnar i en väldigt olycklig situation. Det är en otroligt dum tackling att ta. Otroligt dumt att gå in i den situationen med honom felvänd. Men det är sånt som sker när liksom mittfältsproblematiken är som den är.
Ja, nej, men det var länge sedan, och framförallt det här en riktigt bra sittande mittfältare. Vi har ju inte haft det sedan Tobbe Linderoth, känns det som.
Nej, jag håller med.
Och det var 15 år sedan?
Ja.
10 i alla fall.
Därav jobba in och ge det tid, och ett EM-kval. Om man misslyckas ta sig till ett EM när 24 lag är med, då är det något annat som är fel. Man kan ju ta sig dit utan ett fungerande mittfält. Men ge den kvalet, alltså använd det här kvalet som kommer nu till att bygga in ett nytt mittfält. Det tycker jag är ganska prioriterat i dagsläget.
Ja, ett förslag, ja. Vi såg ju Toto Balotto-gänget här skriva en låt inför VM, va? Jag och min Jan. Jag har ett förslag också. Vi skriver också en låt. Avgå min Jan.
jag tycker inte det. Jag tycker inte det. Men samtidigt ska man ställa sig... Det är upp till bevis nu om han kan förändra den här liksom raka 4-4-2 som uppenbarligen inte är optimal för det här materialet.
Det är ingen
skaffat sig det här fallhöjden ändå. Han har ju liksom tagit Sverige till mästerskap, och det är liksom inte inget att ta
liksom för
självklart.
Och så vidare.
Jag var inte jätteallvarlig när jag sa det.
Men det finns ju ett problem i att ingen utav spelarna som tas ut spelar 4-4-2 till vardags. Och så kommer man in och då ska man hitta på kanske en vecka en roll som inte riktigt liknar den man normalt sett spelar, utan som är lite skruvad variant. Jag menar, Kulusevski ut och spela ytter i en 4-4-2 skiljer sig ganska mycket från den rollen han har med Tottenham och Conte till exempel i deras helt annorlunda system, och Alexander Isak såklart också, Emil Forsberg och så vidare. Våra bästa spelare spelar ju hela tiden, även om det är ungefär rätt position, spelar de ju lite ur position hela tiden.
Ja.
Men sen just det, borta formen, det måste de ju liksom, borta spelet måste de ju. De har noll mål senaste 4 matcherna, och de har torskat mot Jorgen, Grekland.
Ja, det är ju där VM-biljetten förloras.
Ja, ja, det
är så är det ju. Det är egentligen inte i Polen-matchen.
Nej. Och sen så saknar vi ju en målvakt som spelar fotboll. Jag tror
men Robin Olsson var ju bra igår ändå. Han har väl visat ändå, även fast inte han spelar, känns det som. Det är inte målvaktsproblem, tycker jag.
Jag tycker att vi har ett målvaktsproblem i att han inte spelar fotboll.
Det är ett problem på sikt.
Ja, men vänta, sätta en tycker jag.
Det är ett problem på sikt, men också då måste du ju ha någon som är bättre.
Och jag tror
inte. Nej, och det är ju det som är grejen. Då ska ju Robin Olsson spela. Såklart det är ett bekymmer att han inte får speltid och hans klubbsituation. Men om man tittar på, om man bara tänker på, ja, det här materialet har man, hur maximerar man det här materialet som finns? Ja, då är det ju uppenbarligen, tycker jag, och jag vet många andra också, det behövs ett formationsbyte, det behövs spela in ett nytt innermittfält, för det finns intressanta mittfältare som man kan ge chansen, som inte är så mycket sämre än de som är självskrivna i det här laget idag. Du måste få in Forsberg centralt och du måste hitta ett sätt att liksom inkorporera Kulusevski och Isak på ett bättre sätt offensivt. Det är väl det jag ser. Och sen såklart man kan diskutera vem ska spela vänsterback, vem ska spela högerback och alla de diskussionerna. Eller vem ska ackompanjera Lindelöf i mittlåset. Men oavsett, det är ju systemet tror jag är problemet just nu. Och det är därför det ska bli väldigt spännande att se om Janne Andersson kan ändra på det här. Om man kan mixtra med det här. Du tror inte det?
Nej, jag har inte sett så många tecken på det hittills.
Nej, men vi har inte sett honom missa ett mästerskapen.
Nej.
Och då är det ju någonting som har gått snett. Så att det är väl, vi får bara vänta och se hur det ser ut. Jag är inte förvånad om vi ser samma gamla 4-4-2 när kvalet börjar igen till EM, men jag hoppas inte att vi gör det.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Via landslaget så tar vi oss lite internationell och lite nya kontraktsförslag och rykten. Inte minst skriver Le Kip då att Lacazette är på väg att få ett nytt kort kontrakt med Arsenal.
1+1 läste jag, och det låter väl alldeles ypperligt för alla parter.
Har de lärt sig läxan?
De kan ha gjort det. Sen får vi se om Lacazette går med på 1+1 om man får något annat roligt anbud från en annan klubb som vi ger honom fler år. Men alltså, sett till vad han har bidragit med i Arsenal, sett till den roll han har tagit, den osjälviska rollen där han bufflar in i straffområdet, öppnar ytor, kombinerar med de här yngre förmågorna på den här trean på det offensiva mittfältet, så tycker jag väl att det är ett självklart val att försöka förlänga med honom.
Ja, alltså han fyller 31 snart här, och vi vet ju att klubbarna där ute är inte är så benägna, om det inte handlar om de största stjärnorna i världen, att ge så mycket längre i kontrakt till spelare som har passerat 30. Så att svårt att se, om han inte ska gå ner ganska rejält i kvalitet på lag, att han skulle få ett så mycket längre kontrakt. Det är inte så att
alltså
han åker
treårskontrakt i Atletico känns inte otänkbart.
Gör det inte det?
Nej, jag tycker inte det. Eller treårskontrakt i Juventus, absolut inte, på tanke på kvaliteten. Och vi ser också att liksom livslängden på forwards är mycket längre idag. Det är många exempel på forwards som håller trots att de är 34-35. Säger väl allt om Barcelona ändå verkar överväga att ge Lewandowski 4 år. Där kan man ju diskutera.
Det kan man verkligen göra. Men det, ja, Lacazette är ju inte riktigt där i kvalitet.
Nej. Men det är en nyttig forward som hade gjort mycket nytta i väldigt många lag. Så att, men det är väl helt rätt av Arsenal att försöka.
Real Madrid blickar mot Tyskland. Serge Gnabry.
Lite oväntad.
Gnabry känns som en spelare som... Han är kanon, han är jättebra, men han är inte världsklass. Jag vet inte, det är något som... Han är nästan där bara.
Han finns och han är bra, men han är inte världsklass. Har vi tagit ännu ett steg nu?
Jag vet inte vilket fack man ska stoppa honom i. För att han är... Jag menar, i vissa matcher är han ju verkligen nästan ospelbar. Alltså det känns som att han är hur bra som helst. Men det är lite för ojämn, lite för... framträdande på något sätt i det här Bayern München för att jag ser att han ska kliva rätt in och göra en av de där anfallspositionerna i Real Madrid.
Men jag tror att det är tänkt som ett komplement om man värvar honom. Han är ju 26 år gammal nu. Han har ett kontrakt.
Låt som han hur gammal som helst. Nu är det dags.
Ja, nu är det fan dags.
Jag trodde han var yngre faktiskt. Tiden går fort. Men han har ett kontrakt som går ut 2023. De har inte hittat någon förlängningsalternativ. Och Bayern München nyligen förlängde Kingsley Coman till 2027 också. Mm. Så att det finns väl en stor möjlighet att kunna värva honom för ett reapris, möjligtvis om Bayern vill få in något annat på den positionen. Mm. Och Real Madrid så ryktas ju ändå, ja, Eden Hazard ryktas ju självfallet bort som vanligt. Gareth Bale ska väl leta väl korttidskontrakt nu för att hålla sig i form till VM och sen ge, alltså bara avsluta karriären efter det.
Men bara de där frisparkarna borde ge ett nytt kontrakt ju. Jäklar vilken frisparkan.
Herregud. Ja, det var ju helt fantastiskt det han gör i den matchen. Det roligaste var ju då när han då skulle samlas med Wales Markas rubrik bara, titta han är frisk.
Ja, men vem var det du som la ut den på Twitter?
Nej, det var inte jag som gjorde.
Nej,
det, men det var
jag såg den på Twitter så här, i Nottingham Squad inne och sen bara spela Agent med Wales. Det är fullständig magi.
Ja, man är ju så sugen på det kontraktet han har med Real Madrid. Ja. Vad är det liksom?
Jo, men hade de inte räknat ut, var det inte någon uträkning där att han och
Hazard
tjänade alltså 4,4 miljoner euro i månaden tillsammans. Kan det stämma?
45. Ja, det kan nog stämma. Ja. Det kan nog stämma.
fina pengar.
Båda liksom helt, ja, i Bale ville, kände sig väl inte helt okej att spela klassikot inför, och sen plötsligt åkte han på Wales landslagssamling istället. Ja. Alltså man gillar ju Gareth Bale ändå, alltså han utnyttjar den här situationen till max på det här sättet. Det är ju så otroligt underhållande.
Han verkar ju liksom inte ha en plats i den här gruppen av spelare överhuvudtaget. De verkar ju inte uppskatta honom. Jag vet inte, det känns som att han är helt, han har inte med det här laget att göra överhuvudtaget.
Det är så konstigt med tanke på vad han ändå har gjort för Real Madrid genom åren. Man ska inte glömma att han faktiskt var fruktansvärt bra i början. Han har avgjort Champions League-finaler, cykelsparksmål i Champions League-finaler. Det målet pratas för lite om, den cykelsparken han gör mot Liverpool.
Och den matchen han gör, han är ju fenomenal i den matchen. Ja.
Det pratas för lite om de matcherna, men det är ju att han har liksom besudlat sitt legacy här under de senaste åren. Men han har gjort det på ett otroligt underhållande vis, måste jag säga.
Jag menar, glömmer konstant bort att han ens tillhör Real Madrids trupp. Och då är han en av världens dyraste spelare, och var när han köptes världens dyraste spelare.
Men där har man ändå fått ut, alltså, i och med att han ändå har skjutit dem till titlar och sånt, att där kan, det är svårt att kalla det en floppvärvning, tycker jag.
Ja, det är ju vad det är.
Det är väldigt
märklig situation i alla
otroligt
fall.
Otroligt märkligt. Och där är det också så här, där kan man ju lägga viss skuld på Carlo Ancelotti för att inte faktiskt försöka inkorporera när han säger ut i presskonferensen, ja, men Bale tillhör den här truppen resten av säsongen. Ja, men visa det då. Spela honom när han uppenbarligen är i form, när han uppenbarligen vet vad han håller på med, när, istället för att kasta in stackars Mariano i ett klassiko.
Ja, det är så sjukt alltså det.
Eden Hazard situation är en annan, där nu är han ju skadad igen och missar ju antagligen resten av säsongen. Men där kan
det
vi ju,
är mer sorgligt.
Det är alltså, sorgligt
på ett annat sätt, att han ville nog ändå, och han verkar liksom som att han det är skadorna liksom, och kanske viss träningsovilja.
Ja, den träningsoviljan kanske har en del med skadorna att göra också. Och sen då att han påstås ingå i liksom truppen och i planerna, men ändå inte används väl när han är frisk heller nu för tiden. Och det är en väldigt konstig situation hon sitter i. Vem vill plocka Eden Hazard just nu? Det är väl ingen som vill göra det. Men det jag skulle komma till med det här från början, det var ju för att Hazard och Bale lär väl försvinna på ett eller annat sätt om de, eller i alla fall inte ingå i planerna. Marco Asensio är en spelare som kan försvinna på grund av ett kontraktsläge. Du måste ju ha in bredd också, kan inte bara värva Kylian Mbappé, Vinicius och liksom ha dem. Benz, Vinicius, Mbappé och sen bara, ah, men det får lösa sig. Du behöver ju liksom backup till dem också. Rodrigo ryktas lite bort med också, kanske vill ha mer större
roll. Ja, Nabri inte alls
en... Och det är en ypperlig värvning om man får han för ett rimligt pris. De kommer in, känner ju, alltså David Alaba ska ju själv ha liksom varit in och pushat lite på att kom hit och häng med mig liksom i Madrid. Så att det är väl det är inte helt dum rekrytering.
Nej, och Real Madrid har ju börjat också peta lite på Jude Bellingham. Det kommer från Bild, skrev en lång tråd. Det verkar vara både Liverpool och Real Madrid nämndes i den artikeln då. Båda två verkar sugna till nästa sommar 2023. Men frågan är ifall det kan få den enas hand att tvingas till aktion redan den här sommaren och kanske betala ett lite större pris.
Liverpool har ju visat att just andra lags intressen kan tvinga fram alltså tidigare läggande saker av Luis Diaz till exempel. Mm. Så att om de har pengarna för det, så är det ju inte helt omöjligt att tänka sig att Liverpool skulle kunna försöka gå för dem redan den här sommaren, känner jag. De borde ju vilja göra det. Och Jude Bellingham känns ju logisk både för Real Madrid och för Liverpool. För Real Madrid som på sikt vill ändå ersätta Luka Modric och Toni Kroos, och för Liverpool som, ja, där han har bara passat som handen i handsken med sina egenskaper. Så det blir en väldigt spännande följetong att följa. Jag tror inte det kommer av oss förrän 2023. Men vi kommer ju prata om Jude Bellingham väldigt mycket fram tills då, ja, 2023.
Helt sjukt, 18 år gammal.
Ja, det är sinnes.
Kommer gå för miljarden.
Löjligt bra han är också.
Ja, han är, nu, så han att det är fruktansvärt bra. Mm. Ännu mer Madrid. Tchouameni, fortfarande ett namn det pratas mycket kring, har ju också nämnts i samband med Liverpool. Vi kommer ju vara där, du och jag, pratar om samma spelare till våra klubbar framöver.
Ja, PSG ska väl in också. Men Disco får dra PSG-lansen här då i sånt fall.
Varsågod.
Varsågod. Den får du, den vakanta lansen här. Nej, men Tchouameni, då är det ju mer en rak ersättare Casemiro. Jag har pratat om honom förut, vi pratade väl om honom sent för en vecka sen till och med, tror jag. Men det är ju fortfarande mycket snack där. Men Real Madrids prioritetsordning är ju ganska enkel att läsa ut. Det är Kylian Mbappé nummer ett. Mm. Sen när det är löst, Erling Braut Haaland. När det har misslyckats då, eller löst sig, så då är ju nästa, men då finns det ju lite andra positioner man måste göra något åt. Och då är ju Tchouameni en av spelarna som skulle vara av intresse.
Precis så. Timo Werner vill lämna Chelsea, det kan man förstå. Det har ju inte blivit någon fullträff direkt.
Nej, han var väl ganska tydlig här. Han gjorde ju mål mot Israel i en vänskapsmatch här för Tyskland och får jättemycket förtroende av hans i Flick. När han sa att ja, jag har det lite roligare i det tyska landslaget än vad jag har i klubblaget och får lite mer förtroende och känner mig mer hemma här. Så han ska ju ha ringt sin agent och sagt att jag vill bort, lös det här. Och då ska det väl vara ungefär 40 miljoner euro i transfersumma som Chelsea uppges kräva.
Och vem skulle vilja betala det här då?
Dortmund skulle vara intresserade, men tveksamt om de betalar 40 miljoner euro för honom. Jag ser ju snarare framför mig lån med typ en köpoption, ja, på 40. Och då kan man se ganska många olika klubbar som skulle kunna agera.
Och Tyskland känns som han ska tillbaka till och få fart på karriären igen, där han känner sig hemma och där allt satte fart liksom.
Alltså, hade Bayern München varit så dumt om de släpper Lewandowski?
Nej, kanske inte.
Hade varit ganska rimligt ändå.
Ja, kanske. Men inte samma typ av spelare, men ändå.
Nej, men
målgörare alltså, liksom.
Ja. En gång i tiden i alla fall.
Ja, jo.
Jo, alltså,
jo, men i Tyskland
gör han ju mål.
Ja, i Tyskland får man kalla han
mål fortfarande.
Det får man ändå säga. I Bundesliga öste han ju verkligen in mål.
Premier League, ja, men det sa jag väl någon gång här när vi var på Malmö och Chelsea. Det var, jag pratade med en engelsk kollega som pratade. Hey, Timo Werner, he can't even fucking score. It's amazing. Han kan inte göra mål. Vad är det för fel på karen?
Hur många offside-mål har han gjort sedan han kom till Chelsea?
Ja, det är helt sjukt hur mycket offside han har sprungit.
Ja, det är ju
tecken på att det har suttit i huvudet på honom. Han har varit för... Ja. Han har inte varit i synk med sin tillvaro. Nej. Känns det som. Det är
men det är lite bacon-cykelvarning på Timo Werner. Det har jag alltid
Gud,
känt.
Ja.
Det har jag alltid känt även innan. Lätt att sitta här och säga nu, men alltså... Känslan har ändå varit där, att det inte riktigt är den som...
Det är det som är hans problem. Alltså, sen, han är ju ingen gudabenådad tekniker på något sätt. Alltså, det är han ju inte. Det, bollen studsar ju ofta lite på första touchen. Sådär. Men han är ju så snabb och har sån instinkt normalt sett. Så att det brukar inte spela så stor roll. Utan han spelar med sånt vansinnestempo in i alla situationer. Och spelar med liksom mycket hjärta, mycket vilja. Och sen... hade han ju då en gång i tiden ett jävla målsinne.
Ja,
att han hela tiden då petade in bollen.
Men det är ingen big game player. Det är det.
Nej, det känns som att det är mycket mentalt där. Van Gaal har skickat en varning till Ten Hag. Ta över en fotbollsklubb och inte en kommersiell förening.
Ja, det var ju ganska roligt. Det är ju väldigt mycket bitterhet i att Louis van Gaal går ut och uttalar sig om Erik Ten Hags påstådda, ja, alltså möjliga flytt till Manchester United. Han är ju en av kandidaterna där. Och då ska ju van Gaal då på presskonferenserna i samband med landslagsuppehållet sagt att ja, jag tycker nog att Ten Hag ska ta över en, inte ta över en kommersiell klubb med typ 23 olika sponsorsamarbeten eller vad det var han sa. Han menar väl att Manchester United inte riktigt är en fungerande fotbollsförening idag och att Ten Hag skulle titta någon annanstans.
Det är man ser ju framför sig också när van Gaal säger det där att det är inte på något sympatiskt sätt han säger.
Nej, såklart inte.
Men det är också så här att i den tiden då van Gaal kom in så var det ju väldigt mycket så Manchester United. det var ju deras prio väldigt mycket.
Fan vad sjukt när man så... tänker efter att han har varit tränare för United nu när man...
Ja, ja men det var, de kom ju från en tid då Sir Alex liksom löste det andra. Han löste fotbollen och resten utav hierarkin uppåt kunde koncentrera sig på att, att skriva nudelavtal i Asien.
Nudelavtal?
Ja, hade man, inte, man hade väl en nudelpartner.
Var det Nisse in Cup Noodles?
Jag vet inte. Nej. Jag vill bara minnas att de hade en nudelpartner. Ja, men, och sen när Sir Alex försvann så uppstår ju ett vakuum såklart. Det har vi varit inne på hur många gånger som helst. Så att när en Van Gaal kommer in och förväntar sig att det finns liksom en tanke, en sportslig plan som var förankrad upp liksom i toppen, i styret av klubben, så fanns ju inte det. För de har ju, det är ju någon annan som har löst det åt dem. Sir Alex Ferguson var ju där och han löste ju det åt dem. Tillsammans med sina rådgivare och sitt team liksom. De behövde inte alls bekymra sig om det. De kunde liksom sköta det kommersiella. Så man förstår ju var Van Gaal kom ifrån, därför att han fick nog en liten chock att jaha, det, nu ska jag bara in och lösa det här åt dem så att de kan göra något annat. Så man förstår vart han kommer ifrån. Sen har ju liksom det kommit i kapp Manchester United att så kan vi inte jobba, om man har försökt. Alltså, Ralf Rangnick liksom, hela det här med att han har skrivit det här kontraktet som någon slags sportchef, konsult efter ju, för att försöka hjälpa dem in mot det. Men framförallt då när Van Gaal var där, så var det ju absolut inte så.
Fast han har ju det absolut roligaste ögonblicket från en United-tränare när han slänger sig på marken.
Ja,
det
han filmar,
är så fruktansvärt roligt. Det är så fruktansvärt roligt.
Och den andra grejen som är fruktansvärt roligt, det var att när vi hade, som låg ute, som ni kan läsa på Sportbladet nu.se, det är ju enkäten med vem som ska ta över efter Janne Andersson.
Just.
Så fick ju Helsingborgs Anthony van der Hurk frågan vem som skulle ta över. Och sa bestämt Louis van Gaal. Han är, vad heter Janne Anderssons efterträdare.
Det hade varit hur mäktigt som helst.
Ja. Ja, holländarna håller ihop. Nederländarna håller ihop, eller vad säger man?
Jag är för. Jag slänger upp Lock och Bielsa då.
Ja.
In med Bielsa i det här.
Då säger jag Felix Magath.
Ja, herregud. Vad gör Tony Pulis?
Det är precis vad som behövs just nu, men Tony Pulis in. Ja, men alltså helt ärligt så tycker jag dock att om nu Jan Andersson skulle lämna, då tycker jag faktiskt att man ska titta mot utlandet. Att hitta någon helt ny influens som kommer in.
Det kommer aldrig hända.
Nej, för det skulle kosta för mycket.
Så. Ja, men sen är det inte det svenska vägen. Det kommer bli Jens Gustafsson.
Du tror det?
Ja, det tror jag.
Poja?
Ja, jag tror inte det var jättepopulärt att han drog där. Men Poja ligger nog bra till. Eller bra till. Men han är, ligger bra till, jag inte. Men han ligger, det är nog ett namn som kommer nämnas.
Ja, i och med... måste ju vara shortlist i alla fall.
Ja, det är klart.
Det lär han ju vara. Ja. Nej, jag skulle vilja ha något mer sydeuropeiskt namn inför att... Eller latinamerikanskt möjligtvis då, för att få lite nya influenser till det.
Det är sambatakter på
Sen när börjar Svenska fotbollsförbundet jobba på det sättet?
Nej, men då är det kanske dags att göra det.
Sydamerikansk förbundskapten, det hade varit något.
Ja, exakt.
Staga upp Tommy Svensson igen. Det är ju där, det är så de jobbar. Ja,
eller Lock och Bielsa, säger jag. Våga.
Ja, ja, herregud. Alltså, jag vill ha in något så exotiskt som det bara går.
Ja.
Det hade varit asmäktigt. Vi kastar in lite frågor härifrån. Och AFC Bobby skriver: vilken klubb hamnar Jesper Karlsson i till sommaren? Känns som han är bra nog för både Premier League, Serie A och La Liga.
Ja, Bundesliga framförallt, va? Känns det som en jäkla kompatibelt med honom. Det är både bra pengar och liksom ett känns bra steg.
Rälsen också ligger där.
Ja,
från, liksom,
precis.
Det är liksom nästa kliv.
Nej, men det tror jag. Spelar offensiv fotboll. Han på ytten eller som anfallare i 4-3-3 liksom. Här tror jag Bundesliga ligger nog bra till.
Undrar, vi tänker vilken klubb han skulle passa i då i sånt fall. Alltså,
Borussia Mönchengladbach.
Jag tänkte på Gladbach i huvudet här nu, men då skulle det väl förutsätta att man, i och för sig, den typen av yttrar. Ja.
Nej, jag vet inte.
Nej, varför inte egentligen? Ja. Alltså, det beror ju på lite på vem det skulle ju vara som ersättare till någon i någon klubb, då tänker jag spontant. Leverkusen med den fotbollen de spelar hade varit spännande att se. Säg att han skulle in i Frankfurt i det system de, och i och för sig kanske inte riktigt helt anpassat från. Jag som sagt, jag vill, tror jag sagt Bettis här någon annan gång, men ja, men vadå i Bettis? Ja, sätta ihop honom med Canales och Fekir och sen, Ja, det hade varit otroligt kul att se.
Det är bara alltid roligt att du hittar en spansk outsider.
Jag får
ju
typ alltid frågor om vilken spansk klubb skulle du placera den här spelaren i. Det kan jag alltid upp. Nej, men Jesper Karlsson hade ju varit, det har ju varit kompatibelt till såväl Tyskland som Spanien.
Ja, verkligen,
men verkligen vill se i någon så här övre halvan klubb.
Men grejen är att i Spanien, de klubbarna han platsar i kommer ju inte kunna betala de summorna som Alkmaar vill ha, tror jag.
Alltså, vad tänker vi? Tänker
nej, men alltså mittenlag, alltså, han kommer ju inte att spela med ett topplag. Han måste ju gå för 10-15 miljoner euro om han går.
Ja, men det har ju de. Ja. Det har ju vissa av klubbarna där som
jag tänkte. Men då ska han ha lön också. Nej, jag tror att... Ja.
Betis har det utan tvekan.
Betis har...
Jo, Betis, men,
släpper de för 15? Tror du inte att gått att dubbla?
Nej, det tror jag inte.
Så mycket betalt kan de
15-20 då.
En av Eredivisiens bästa spelare just nu.
Ja.
Men du vet, det kostar inte lika mycket när de inte är från Ajax.
Ja, men det kan kosta ändå, tänker jag.
300 miljoner.
Ja, men så här, vad får Feyenoord för Sinisterra nu liksom? Om man ska sälja honom, då borde de ju få åtminstone 250 miljoner.
Ja,
tänker jag.
Man kanske är 20 han går för.
Ja, jag tror att de skulle ha väldigt svårt att se Alkmaar släppa honom för under det.
Nej.
Med ålder, med kvalitet och allting i åtanke. Ja, ja. Den som lever får se.
Ja.
Gustav Hidenbäck skriver: Dybala till Spurs äntligen, efter rykten varje sommar i 5 år. Ja, det var ju inte rykten med speciellt mycket trovärdighet tidigare, ska sägas. Han har ju suttit rätt så tryckt där han sitter.
Alltså det som är närmast just nu verkar faktiskt vara Inter.
Ja,
det blir intressant att se hur han ska formeras in i det här Simone Inzaghi-laget. Men såklart det är en speltyp som de saknar. Och det har varit väldigt spännande att se, men samtidigt, alltså oavsett vilken klubb Dybala skulle gå till, så skulle det vara spännande att följa, för han är ju en så pass skicklig fotbollsspelare som, ja, man vill se om man kan hålla en sån jämn nivå, för han högsta nivå ser ju alla att den är extremt hög. Problemet är att han glimrar bara till ibland i Juventus, och det är ju frågan, är det ett problem med Juventus system eller ett problem med Dybala själv? Så att jag vet att jag har sagt Betis där också någon gång, men jag får ge upp den drömmen och se honom där. Atletico är en annan klubb som dök upp också, men där tror jag han bara skulle bli kvävd av Cholo Simeones pragmatiska idéer.
Och jag tror inte att Dybala till Spurs är... Det känns mer troligt nu än vad det har gjort tidigare. Det var väl det jag menade innan, men Inter känns tryggt. Känns bra.
Det känns...
Ja. Jag gillar det. Jag är med.
Jag är ju mer för Milan. Milanspåret. Som jag tycker skulle vara väldigt spännande att se, att de får in en sån pass stjärna till ett väldigt välfungerande och välplanerat lag som Milan har just nu.
Ja. Alltså vi måste göra något åt det här Varberg-spammandet. Varberg disco, vad händer med Varberg?
De är helt klara med truppen.
De är det?
Ja, det tror jag, som jag fattar det.
Där hör ni.
Så nu blir det blir inget mer. Men de har ju värvat väldigt bra. Vi avslöjade Jaheim Burke här från Hammarby för ett tag sedan. Sen kommer jag aldrig se all. Det kan ju komma in i det sista. Men Jocke Persson har väl sagt att han är ganska nöjd. Det är få klubbar som leder. Det är väl Jetmir Halitir som ska gå på lån till Mjällby. De kollar efter en försvarare. Sirius kollar efter mittback. Hammarby jobbar för att göra klart med Travelli. AIK med den här kenianen och Gudetti. Svårt att se att det är speciellt mycket mer som kommer hända.
Nej.
Det är någon, de Hammarby hittar någon annan till då som de jobbar på. Men nej, ja, det är väl det som kommer hända i Allsvenskan nu, tror jag.
Ja.
Alexander Kasaniklis ska vi säga också, på väg till Rosenborg. Just från Hajduk Split.
Fint. Det får runda av den här CD-podden denna onsdag eftermiddag. Som sagt, håll utkik i spalterna imorgon för fler nyheter. Då ska det knytas ihop. Tusen tack Makoto och Disco för att ni var med idag. Tack alla som har lyssnat. CD-podden är snart tillbaka.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
See ya.